Varför tro att Jesus uppstått från de döda? När aposteln Petrus talar om Jesu uppståndelse alldeles i början av den kristna rörelsens liv, så säger han så här. Vi kan läsa om det i Apostlagärningarna 5. Han håller ett tal till folket i Jerusalem och säger så här: våra fäders Gud uppväckte Jesus. Om allt detta kan vi vittna, och likaså den helige anden som Gud har gett åt dem som lyder honom. Petrus säger alltså att det finns två grundläggande vittnen som kan intyga att Jesus har uppstått. Det första är att det finns en grupp människor, och Petrus själv är inkluderad i den gruppen. En ganska stor grupp människor som såg Jesus uppstånden och som är de historiska vittnena till att Jesus lever. Och sen säger Petrus att eftersom det här var ett Guds verk, Gud som uppväckte Jesus, så vittnar också Guds ande om att Jesus har uppstått. Det finns en andlig dimension förstås, att den helige ande vill göra Jesus levande och ofrånkomlig för oss. När jag nu kommer att tala här, så kommer jag enbart att tala om den första sidan, den historiska sidan, om apostlarnas vittnesbörd om att Jesus lever. Men vi behöver komma ihåg att det finns också en annan sida, att den helige ande vittnar om att Jesus lever. Och vi ska inte sätta dem i kontrast eller motsättning till varandra. Och jag vill understryka så här i början av min presentation att båda sidorna finns, men jag kommer bara att ha tid att tala om den första. Uppståndelse. Jesus har uppstått ifrån de döda. Vi behöver börja med att klargöra vad det här handlar om. Vad är det den kristna tron har som mittpunkt, som centrum? Och vi kan ju tycka att det är helt självklart. Det förstår vi väl vad det betyder. Jesus uppstod från de döda. Jag är inte säker på att vi alltid fullt ut har förstått vad själva anspråket är. Jag tror det kan finnas en poäng i att göra tre avgränsningar. Vad det här inte betyder. Det här handlar inte om själens fortlevnad. Alltså att någonting av Jesus levde vidare. Det finns ju i många religioner och i många sammanhang tanken att när en människa dör, så lägger man kroppen i en grav och den multnar bort och så. Men själen lever vidare och själen kommer till Gud eller så. Men det är inte det där handlar om, att Jesu själ fortlevde i någon andlig värld eller återvände till Gud eller något sådant. Uppståndelse handlar inte om själens fortlevnad. I Österlandet är det ju vanligt att tänka sig reinkarnation. Alltså att man återföds. När en människa dör, så återföds hon med en annan gestalt. Och människan tänks vara indragen i ett kretslopp av många återfödelser, reinkarnation. När vi talar om att Jesus har uppstått, så är det inte en reinkarnationstanke. Och för det tredje, när vi talar om Jesu uppståndelse, så betyder det inte att Jesus uppväcktes och återkom till samma liv han hade innan. Om det hade handlat om det, så vore Jesus inte den första som har uppstått ifrån de döda, eller hur? Gamla testamentet berättar om åtminstone två personer som uppväcktes från de döda. En under Elias tid och en under Elisas tid. Jesus själv uppväcker ju tre personer från de döda. Jairi dotter och änkans son i Nain och Lazarus som varit död i 4 dagar och som Jesus kallar tillbaka till livet med sitt ord. Men det är inte vad vi menar med Jesu uppståndelse från de döda. Därför att det som de här gestalterna fick, det var ju att de fick samma liv tillbaka som de hade innan de dog. Och det innebär ju att de några veckor eller månader eller år eller decennier senare dog igen. Att de kallades tillbaka till precis samma brustna tillvaro som de hade haft tidigare. Där sjukdomen rådde, där de blev sjuka igen och där de sen dog och lade sin grav. Deras uppståndelse från den döda hade mycket liten betydelse för dem själva. Jag menar, det sköt upp det oundvikliga några år. Det var det enda. Och hade ingen betydelse för resten av mänskligheten. Det spelar ingen roll för någon av oss andra att de fick en lite förlängd livstid. När vi som kristna tror att Jesus har uppväxt från de döda, så är det något annat som vi talar om. Det är inte själens fortlevnad, det är inte reinkarnation, och det är inte heller att Jesus uppväcktes till det liv han hade innan han avrättades. Nej, titta på hur Nya Testamentet talar om det. Gud uppväckte honom från de döda och har förhärligat honom. Han har fått sitt liv tillbaka, men är förhärligad. Han har uppstått till en ny livsform som är en härlighetens livsform. Första Petrusbrevet 1. Eller Romarbrevet 6. Vi vet ju att Kristus har uppväxt från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre över honom. Han uppväcktes till en ny existensform för att aldrig någonsin mer dö. Eller Paulus i andra Timoteusbrevet. Vår frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset. Han har inte bara undkommit döden för några få år till. Han har knäckt döden. Han har utplånat döden och dragit något helt nytt in i historien. Nämligen oförgänglighet, odödlighet, det oförstörbara livet. Som Paulus kan säga i sin predikan i Antiochia, att Jesus har uppstått från de döda så att han aldrig mer ska se förgängelsen. Han ska aldrig mer smaka döden. Det här är en alldeles unik händelse och är inte detsamma som när Lazarus återkallas till livet och sen dör några år senare. Vi måste förstå vad de kristna anspråken handlar om. Det handlar om att Gud uppgraderar det mänskliga livet. Det handlar om att Jesus får en förhärligad, odödlig, men fortfarande fullt kroppslig existens. Och att han nu lever för alltid. Och att detta att han har uppstått har avgörande konsekvenser för alla andra människor. Eftersom han nu har dragit in odödlighet i tillvaron. Och var en som får kontakt med Jesus får del av denna odödlighet, detta oförstörbara liv, detta uppgraderade mänskliga fysiska liv. Så det är de kristna anspråken. Att Gud har uppväckt Jesus till ett uppgraderat och förhärligat evigt mänskligt liv. Men har det då skett? Det här var någonting om bara anspråken, vad det handlar om. Det avgör ju förstås inte om det är sant eller inte, om det har skett eller inte. Väldigt många i vår kultur skulle ju räkna bort möjligheten redan från början. Man skulle säga, det kan inte ske, det finns ingen Gud. Så, en gång död, alltid död. Om du dör så är det oåterkalleligt. Det finns ingen möjlighet att detta skulle kunna ske. Tyvärr är det så, tänker man, att livet har uppstått slumpmässigt. Det biologiska livet. Och inget biologiskt liv varar för evigt. Utan det kommer att utsläckas om man förintas. Och det är klart, om det inte finns en Gud så behöver vi inte fortsätta med den här kvällen. För om det inte finns en Gud, då har Jesus inte uppstått. Då har Gud inte uppväckt Jesus. Det ligger förstås i sakens natur. Om han inte finns kan han inte uppväcka Jesus. Så om det är din fråga, finns det en Gud? Då skulle vi behöva prata om helt andra saker ikväll. Alltså, vad är skälen för att tro att det finns en Gud? Men så länge det åtminstone är möjligt att det finns en Gud, så är det också teoretiskt möjligt att Gud skulle kunna uppväcka en död, eller hur? Och jag kommer att arbeta utifrån den det scenariot så att säga, att det är möjligt att det finns en Gud, och i så fall kan man inte utesluta uppståndelse från de döda från början. Och därmed så blir det en intressant fråga att undersöka. Har något så här dramatiskt skett i vår historia eller inte? Om man börjar fundera på det här och reflektera och titta på det ur historisk mening. Hur kommer det sig att en grupp judar börjar hävda att en uppståndelse har skett? En uppståndelse av den här sorten har skett i mänsklighetens historia. Så blir man direkt ställd inför ett antal ganska stora problem. Varifrån får man den här föreställningen? Att Gud har uppväckt en människa till förhärligat liv. Det finns tre problem. Man bara tittar på det här. Plötsligt börjar en grupp människor säga det här har hänt. Det första problemet, det är att detta sker bland en grupp judar. De judiska förväntningarna, de var väldigt tydliga. Judarna väntade på Messias, en utvald person, någon som Gud skulle sända. Och den dominerande tanken kring Messias var att Gud skulle sända en segerrik gestalt som skulle vinna en avgörande seger över hedningar. Det judiska folket hade ju ända sedan den babyloniska fångenskapen varit under olika hedniska makthavare som hade förtryckt dem, som hade förnedrat dem. Och längtan var oerhört stark efter att det hedniska förtrycket skulle kastas av. Och det judiska folket skulle upprättas. Messias skulle komma och bygga upp och rena templet och återinföra ett sant gudsliv. Och långsiktigt skulle Messias bringa fred och rättvisa till hela världen. Detta att Guds stad och Guds folk upprättas skulle sen få konsekvenser på en global nivå. Det här är förväntningarna man har på Messias. Vi känner till ett antal messiasaspiranter från det första århundradet. Som alla gick samma öde till mötes som Jesus. Det fanns en Judas från Galileen som dödades år 6 efter Kristus. Det fanns en Simon Bar-Giora som man trodde var messias ett tag. Men som tillfångatogs av den romerske kejsaren Titus i förnedring, fördes till Rom där han blev torterad och dödad. Längre fram var det en gestalt som hette Bar Korpa som dödades år 135. De här tre gestalterna, och det fanns fler, väckte för en tid entusiasm och fick anhängare som trodde nu har Messias kommit. Men i samtliga fall så blev det förstås så att så fort den romerska makten har tagit dem till fånga och dödat dem, så faller hela rörelsen isär. Messias ska ju vara en segerrik kung som befriar folket från de hedniska förtryckarna. Om nu den här personen blir tillfångatagen, förnedrad och dödad av hedningarna, så bevisar det ju att han inte är Messias. Så deras rörelse dör med dem. Här har vi det första stora problemet. Varför? Eller hur kan en grupp judar hävda att den korsfäste och förnedrade Jesus är Messias? Varför dör inte Jesusrörelsen det ögonblick då han tas till fånga av överste prästerna i trädgården, förnedras av Pontius Pilatus på borggården och sen dödas genom korsfästelse? Vad är det som gör att Jesusrörelsen överlever detta? Om man börjar hävda att en förnedrad Messias, en förnedrad person, är Messias. Det andra problemet kring varför en grupp judar börjar hävda att Jesus har uppstått, det är följande. Vi känner väl till hur judarna tänkte kring uppståndelse. Det fanns en grupp, en liten grupp, de sa det finns ingen uppståndelse alls. Vi möter dem i evangelierna, saduceerna. Josefus berättar också om dem. En grupp som sa Gud har skapat oss. Gud har kallat oss att lyda honom och följa förbundet. Men när vi dör så är vår tid slut. Vårt liv är ute. Det finns ingen uppståndelse från de döda. Så fanns det en större grupp, en mer dominerande grupp som sa, jo visst, det finns en uppståndelse från de döda. På den yttersta dagen ska Gud låta alla människor uppstå och han ska pröva vars och ens liv. De trodde på en framtida uppståndelse. Men det fanns ingen föreställning om att det skulle kunna ske en uppståndelse mitt i historien. Det är det här som är bakgrunden till att Jesus talar ju med sina lärjungar om att Messias ska tas till fångas och dödas, men på tredje dagen ska han uppstå. Och så kopplar inte lärjungarna, vad är det han pratar om? Kanske några av er minns att det står så här i Markus 9. Lärjungarna fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda. De kunde inte förstå det här att Jesus pratade om att uppstå efter tre dagar. Uppståndelsen ligger ju vid historiens slut. Och de kunde inte ta in det och begrep inte vad... Det måste vara någon sorts symbolspråk Jesus använder här. Så här är det andra problemet. Hur kommer det sig att en grupp judar plötsligt börjar säga uppståndelsen har skett mitt i historien? Det tredje problemet. Romarnas syn på uppståndelsen. Bland romarna och i romarriket så fanns det olika uppfattningar. Det fanns en del ganska cyniska personer som sa att det finns ingen fortsättning alls på mänskligt liv. När vi dör är allt slut. Andra tänkte sig själens fortlevnad. Du dör men själen kommer till en andlig värld. Men ingen räknade med en kroppslig uppståndelse. Och vi ser när Paulus ska tala om uppståndelse så gör folk sig lustiga. I Aten så står det så här. När Paulus nämnde uppståndelsen från de döda var det några som gjorde sig lustiga över honom. Man skrattade åt den föreställningen. Att någon fysiskt skulle uppstå i historien. Paulus själv utmanar sina åhörare och säger, varför anser man det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Vad är det som gör att en grupp judar som sen börjar resa runt i Medelhavsområdet i Romarriket börjar predika och hävda en sak som är kulturellt helt på kollisionskurs med vad folk i Romarriket tänkte? Varför hävdar man någonting som väcker åhörarnas hånskratt? Alltså det här är ju en historisk fråga. Vad är det som gör att en grupp så helt oväntat och på trots av den judiska bakgrunden och kulturen runt omkring plötsligt säger det här? Om vi försöker undersöka det lite noggrannare, och nu följer jag en historiker som heter N.T. Wright som har jobbat väldigt mycket med det här. Han säger att om man studerar den här gruppen i det judiska folket så kan man säga att det är åtminstone 7 väldigt plötsliga förändringar som den här gruppen gör. Och det är allt relaterat till uppståndelsen. Han säger så här. De första kristna, det är en grupp judar som har uppståndelsen helt i centrum i sin tro. Det är inte bara en av många olika saker man tror på. Sen tror vi också att Jesus har uppstått. Utan det är det helt centrala. Det är det man talar om. Det är det som allting hänger på. Och som är centrum. Jesus har uppstått. Det är därför vi nu är kristna. Det är därför vi följer honom. Det är inte bara i mitten av deras tro. Utan det är det som håller samman deras tro. Varje annan del av deras tro är sammanlänkad med detta. Jesus har uppstått. Gud har uppväckt Jesus. Deras syn på uppståndelsen är en ny syn på uppståndelsen. Att uppståndelsen inte ligger i framtiden. Eller bara är en återkomst till detta livet. De talar om en uppståndelse som är ett förhärligande. I kontrast till sin egen judiska bakgrund talar de om uppståndelsen som en tvåstegshändelse. Det har hänt någonting i historien nu. Gud har uppväckt Jesus. Och sen på den yttersta dagen ska alla uppväckas. Deras tro på uppståndelsen förändrar hela deras attityd. Wright talar om en aktiv eskatologi. Eskatologi är läran om de yttersta tingen. Och han säger att den här gruppen känner sig nu kallade att väldigt aktivt verka för att alla människor ska få höra budskapet om att Jesus har uppstått innan slutet kommer. Och de menar att detta är en avgörande del av världshistorien. Vi går nu in i historiens slutskede. Och så bryter man gränsen mot jude och hedning och börjar förkunna för alla folk att Jesus har uppstått. Och nu går vi in i historiens slutfas och sen kommer Gud att döma världen. För de kristna så blir uppståndelsen en av de viktigaste metaforerna, bilderna. Att bli en kristen börjar man koppla samman med språkbruk om uppståndelse. Att man dör med Kristus och uppstår till nytt liv. Och man använder det språket i samband med dopet. Så det blir en helt centralt bildspråk för de kristna. Och man säger att det är Messias som har uppstått. Trots att det inte är någon av de tydliga linjerna i Gamla testamentet. Så igen är frågan, hur kommer det sig att en grupp judar gör de här förändringarna? Man kan ta det som en bild. Tänk ett antal kugghjul som hakar i varandra så här. Och så plötsligt så sker någonting att alla hjulen vrider sig ett halvt varv. Det är en grupp människor i Israel som plötsligt genomgår den här sortens förvandling. På en massa områden så bara vrids alltihop ett halvt varv. Och de själva säger, det beror på att Jesus har uppstått. Hur kan man förklara det här? Den sortens dramatiska förändringar har ju någon sorts förklaring. Någonting har hänt som gör att plötsligt vrids allting för dem på det här sättet. Då vore det ju väldigt härligt om man hade levt på 30-talet. Inte 1930-talet, utan 30-talet. Så man hade kunnat undersöka det här. Det hade ju varit förfärligt och andra aspekter också med tanke på hur primitivt många saker var. Om man var tvungen att tala utan PowerPoint och så. Men det vore ju fantastiskt spännande att vara i närkontakt med den här gruppen. Och kunna undersöka. På riktigt, vad är det ni har varit med om? Nu är vi då skilda från den här gruppen på med nästan 2000 år. Och många tänker så här, ja, det gör frågan hopplös. Vi kan inte komma åt, det går inte att komma åt vad det var som gjorde att allting plötsligt bara vred sig så här dramatiskt. Ja, jag är inte säker på att det är så omöjligt. Vi har dem ju förstås inte framför oss, de här människorna. Men det är fortfarande möjligt att till viss del ta sig tillbaka till 30-talets Jerusalem. Låt mig förklara hur. Paulus, som vi talade om i eftermiddags, han blev ju en kristen strax efter Jesu död. Det handlar om ett eller två år efter det att Jesus avrättades. I mitten av 50-talet så skriver han ett av sina mest kända brev, Första Korintierbrevet 15. Och i det brevet så säger han så här: jag förde vidare till er i Korint det som jag själv hade tagit emot. Och så talar han om Jesu död och uppståndelse och vittnena till uppståndelsen. Så Paulus förde vidare till Korint det han själv hade tagit emot. Han förde vidare inte ett budskap han har hittat på, utan något som han har tagit emot från de som var kristna före honom och som han sen för vidare. Var och när tog Paulus emot det här budskapet? De flesta forskare menar att vi kan ange den tidpunkten och platsen. att Paulus tog emot det från apostlarna. När han besökte Jerusalem 3 år efter sin omvändelse. Om han blev en kristen 2 år efter Jesu död, så besöker han Jerusalem 3 år senare. Det betyder 5 år efter Jesu avrättning. Då träffar han Petrus och han träffar Jakob, Jesu halvbror. Och några år senare är han tillbaka i Jerusalem och träffar också Johannes. Det är från de här pelarna i den första församlingen som Paulus får sitt budskap. Och vi är fortfarande kvar på mitten av 30-talet. Så vi är i direkt kontakt med de här händelserna. Därför att vi har budskapet som Paulus tog emot bara några få år efter Jesu avrättning. Och det budskapet, det var det här. Och nu citerar jag 1 Korinthierbrevet 15. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på 3:e dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas. Det är Petrus. Och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, skriver Paulus. Här är det grundläggande och allra mest ursprungliga kristna budskapet. Att Kristus dog för våra synder. Att han blev begravd. Att han uppstod på 3:e dagen. Och att han visade sig för identifierbara, namngivna personer. Och det är en mycket stor grupp. Över 500 personer. Om man börjar undersöka de här påståendena. Och vi kan alltså veta att detta har förkunnats sedan mitten av 30-talet. Så har det här förkunnats. Om vi börjar undersöka det här närmare. Och då behöver vi ju koppla samman det Paulus säger här med det som evangelierna berättar. Där vi får en massa tilläggsinformation. Mer exakt vad var det som hände. Så får vi ju följande bild. Om vi börjar med det som är helt okontroversiellt, att Jesus dog. Det är väldigt få som förnekar det. Alla människor dör ju förr eller senare. Det är klart att Jesus dog. Det är inget egendomligt. Det är en uppgift som är bekräftad i utombibliska källor. Josefus talar om Jesu korsfästelse. Tacitus talar om Jesu korsfästelse. Och vi har förstås väldigt mycket material i Bibeln om Jesu avrättning, om Jesu död. Storyn är ju så här i korta drag. Att Jesus tas till fånga i Jerusalem. I en trädgård sent om natten torsdag kväll. Han förs till Kajafas för förhör, överste prästen. Han förs till Pilatus för vidare förhör, till Herodes för förhör, tillbaka till Pilatus. Han förnedras genom en svår tortyr och mycket svårt medtagen förs han ut till avrättningsplatsen. Och han korsfästs någon gång på fredag förmiddag. En vittnesuppgift säger att han korsfästes den 3:e timmen. En annan vittnesuppgift att han korsfästes den 9:e timmen. Man räknar ju, man har inte våra digitalklockor som räknar på sekunden, utan man indelade ju dygnet vanligtvis i 3-timmarsperioder med startpunkt vid soluppgången 6:00 och 3:e timmen är 9:00, 6:e timmen är 12:00, 9:e timmen är 3:00. Ett evangelium säger att han korsfästes vid 3:e timmen 9:00, ett annat vid 6:e timmen 12:00. Jag tror inte man ska haka upp sig för mycket på det. Jag tänker att här är det väldigt motsägelsefulla uppgifter. Det där är ju förstås inga exakta tider. Alltså 9:00 eller 12:00. Om Jesus med vår typ av exakthet korsfästes, låt säga 10:30. Hur ska man uttrycka det med deras sätt att ange tider? Tja. Du får ju välja att säga antingen vid 9:e timmen, förlåt, vid 3:e timmen eller vid 6:e timmen. Så det rimliga, det troliga är ju att Jesus korsfästes någon gång här mellan klockan 9 och klockan 12. Och sen säger vittnesuppgifter att han gav upp andan vid 9:e timmen, alltså klockan 3. Det är ju inte heller 15:00 utan eftermiddagstid. Att man konstaterade att Jesus var död. Att några av hans vänner gick till Pilatus, några inflytelserika vänner. Han hade några nära vänner som satt i Sanhedrin, det styrande rådet. Och som hade möjlighet att gå till Pilatus och få access till makthavaren och få möta honom och be om liket. Och det sker en extra kontroll att Jesus är död. Pilatus skickar en soldat upp för att kontrollera att det inte här är någon som försöker rädda Jesus. Och den ansvariga officeren skickar bud tillbaka, Jesus är död. Och några av Jesu vänner får rätten att ta ner Jesu kropp. Man för honom till en grav som tillhör en av vännerna, Josef av Arimataya. Men man hinner inte förbereda en ordentlig begravning. Klockan 6 går ju sabbaten in och då får man inte ha begravningsförberedelser. Man måste alltså lägga den djupt sargade kroppen i graven utan att ha gett Jesus den omsorg som man förstås önskade ge. Hans svårt sargade kropp. Och man fick bara lägga den som den var i graven. Och så inträder sabbaten. Det är väldigt intressant om man studerar detta med graven. Som man sen finner tom. Jesu grav är omnämnd i många av källorna i Nya Testamentet. Det betonas detta att man tog hand om Jesu lik. Att den las i en identifierbar grav. Och personen som äger graven namnges, nämligen Josef av Arimataya. Han var en av de 70 ledande i Israel, han satt i Sanhedrin. Det här gör att de flesta historiker säger att detta måste vara en autentisk uppgift. Om du ska komma med en lögn, då ska du vara så vag och allmän som möjligt. Du ska ju inte ange kontrollerbara uppgifter, för då kan ju din lögn avslöjas. Om du säger att det är i Josef av Arimatayas grav, då är det en enkelt kontrollerbar uppgift. Och det tyder på att den är sann. För man kan inte komma undan med det påståendet om det skulle vara falskt. Det är de första kristna, det är hans lärjungar som går till graven. Både Josef och Nikodemus är där. Några av de kvinnor som var Jesu närmsta lärjungar följde med och såg var graven var någonstans. Graven var en känd plats. Kvinnorna som sen hittar graven tom, de har varit med vid själva gravläggningen. Vi vet också från Matteusevangeliet att den tidiga polemiken, alltså den tidiga kritiken av de kristna, förutsätter den tomma graven. Man säger, ja det är sant, graven är tom, kroppen är borta. Men det beror på, och så har man en alternativ förklaring, det beror på att det är Jesu lärjungar som har stulit kroppen. Lärjungarna begraver kroppen, de hinner inte fullfölja begravningen, de håller sabbat. Tidigt söndag morgon så går en grupp kvinnor för att fullborda begravningen. Det är alldeles uppenbart att det är kvinnorna som har mest omsorg om Jesus och som vill ge honom en hedervärd begravning. De har förberett, det är mycket tyger, det är mycket parfym och örter, välluktande örter. Och det beror på, vilket det kan ju uppfattas konstigt för oss, det beror på att begravningssättet var så här i Israel att man la en kropp i en grav och ganska snabbt i det varma klimatet så ruttnade allt löst i kroppen bort. Och sen hade man bara skelettet, benen kvar och de samlade man ihop och la i en liten benkista, ett ossuarium. Men under tiden där när kroppen skulle ruttna bort så blev det ju en fruktansvärd stank runt graven. Och det var ju så att säga pinsamt, förnedrande för den döde. Och därför så lindade man kropparna med välluktande örter så förruttnelseprocessen inte skulle vara så hemsk för att inte stinka så mycket. Om ni kommer ihåg i Johannes evangeliet när Lazarus har legat 4 dygn i graven så står det att han luktar redan. innan Jesus kallar honom tillbaka till hans gamla liv. Nu kommer söndag morgon, kommer kvinnorna för att fullborda begravningen, för att smörja Jesu kropp, linda den med tyger och med örter för att förhindra stanken under förruttnelseprocessen. Och då hittar de graven tom. Det är fullständigt oväntat. Det här är väldigt viktigt att se. De kommer för att fullborda begravningen. De har ingen förväntan, ingen förhoppning, ingen tro på en uppståndelse. De kommer för att fullborda begravningen. Och blir totalt chockade när de först hittar graven tom och sen möter Jesus levande. Och från söndag morgon under en tidsperiod av 6 veckor, 40 dagar, så är det hundratals människor som möter Jesus. Och vi har deras vittnesmål. Jesus visar sig för Petrus. Han visar sig för de 12, så apostlarna, eller de 12 lärjungarna. Han visar sig för mer än 500 vid ett och samma tillfälle. Han visar sig för sin halvbror Jakob, som inte har varit troende innan men som blir kristen. Han visar sig för alla apostlarna, han visar sig för Paulus. Han visar sig för många som är skeptiska. Får mellanåt den frågan, ja, men varför visade han sig bara för sina lärjungar, inte för skeptiker? De var skeptiker varenda en. Ingen trodde att Jesus skulle uppstå. När Maria Magdalena står kvar och gråter vid graven och Jesus kommer, så tror hon det är trädgårdsmästaren. Och hon frågar, är det du som har flyttat kroppen? Och det är först när Jesus säger hennes namn som hon känner igen honom. När kvinnorna rusar in till staden och säger, graven är tom, vi har mött änglar som säger han har uppstått, så står det om Petrus och Johannes, de trodde inte på dem. När Thomas får höra från sina nära vänner, Jesus har uppstått, vi har mött honom, så säger han, om jag inte själv får se honom och röra vid honom så tror jag det aldrig. Jesus visar sig bara för skeptiker, för det finns inga andra att visa sig för. Han visar sig på olika platser. I Jerusalem, på vägen mot Emmaus, uppe i norra Israel i Galileen. Och det som är väldigt avgörande, det är att han visar sig inte i visioner, inte i syner, inte i drömmar. Utan han är verkligen där. Fysiskt, empiriskt, åtkomligt. De rör honom. Kvinnorna faller ner på marken och de griper om hans fötter. Thomas får lov att ta och känna på honom. Han bryter brödet för lärjungarna vid Emmaus. Han har tänt en eld och grillat fisk på stranden vid Genesarets sjö. Den första söndagskvällen när han kommer till alla lärjungarna och de blir som helt förstenade och vågar inte ta in det. Han står där i deras mitt. Så är det nästan dråpligt. Jesus, man kan nästan se ett leende. Så Jesus säger, ja men det är jag. Det är inte en ande. En ande har ju inte kött och ben som ni ser att jag har. Och förtrollningen bryter fortfarande inte. De bara står och tittar på honom. Och då säger Jesus, men ge mig någonting att äta då. Och någon skickar fram en bit stekt fisk. Och han tar den och han äter den. Och så är det som förtrollningen bryts. De ser att han är där. Och de kan tala med honom, de kan röra vid honom. Det är på riktigt, det är inte här inne. Utan det är här ute. Nya testamentet berättar om 4 måltider mellan Jesus och hans lärjungar efter uppståndelsen. De för samtal med Jesus. Det är det här som gör att ingen av de första kristna, av de här vittnena, någonsin tar tillbaka sitt vittnesmål. De flesta, eller många av dem, den inre kärnan är det, de flesta blir ju dödade för sitt vittnesmåls skull. Ingen tar tillbaka det. Varför? För de vet så säkert som en människa kan veta någonting att han är uppstånden. Under 40 dagar träffade de honom. Inte kontinuerligt 24-7 under 40 dagar, men vid många tillfällen under en 40 dagars period träffade de honom, talade de med honom, förde de samtal och diskussioner, rörde de vid honom, åt de tillsammans med honom. De har sett Jesus i ögonen. De har kunnat nypa sig själv i skinnet, liksom, är jag vaken? Och de har kunnat ta Jesu hand för att förvissa sig om det här är på riktigt. Han visar sig för enskilda, för mindre grupper, för stora grupper och vid ett tillfälle för mer än 500 personer vid ett och samma tillfälle. Och Paulus kan 20 år senare säga, de flesta lever ännu kvar. Ja, det är klart, på 20 år i en grupp på 500 människor så är det ju några som dör under en 20-årsperiod. Men de allra flesta finns kvar. Underförstått, det här går att undersöka. Ni kan ta kontakt med dem. Utifrån detta växer den kristna kyrkan fram. Det är alldeles uppenbart att här är en grupp människor som har upplevt något som för dem är fullständigt livsförvandlande. De börjar agera på ett helt nytt sätt. De är förändrade. Och de är förändrade på det sättet att de är beredda att gå i döden för sitt budskap. Det i sig själv visar ju inte att budskapet är sant. Men det visar att de var 100% övertygade om att det är sant. Därför att de var beredda att ge sitt liv för det. Och så spreds kyrkan ut över världen. Historiskt går det att belägga att Jesus dog genom korsfästelse, att Jesus blev begravd samma dag som han avrättades, att graven från söndag morgon efter 3 dagar var tom och att ingen kunde visa fram liket efter Jesus, och att det fanns en stor grupp i Jerusalem som hade varit med om något som för dem var helt livsförvandlande och som de hävdade var att de har mött Jesus uppstånden, levande. Hur ska man förklara det här? Vad är det som har skett? Hur ska man bedöma olika hypoteser om historiska händelser? Ja, historiker försöker ju identifiera det här. Hur ska man bedöma en hypotes? Och då brukar man tala om att en hypotes måste ha förklaringsomfång. Det betyder att den måste få med så mycket av de historiska fakta som möjligt. Måste förklara så brett som möjligt. Och så måste den ha förklaringsförmåga. Det betyder att den måste verkligen förklara själva skeendet. Det måste vara en bra förklaring till vad som har hänt. Så behöver man söka efter det som är den rimligaste, mest näraliggande förklaringen. Och en enkel förklaring har företräde framför en komplicerad förklaring. Och jag har inget problem med att man använder precis den här sortens kriterier när man resonerar kring vad hände i Jerusalem. Och söker efter det som har fått med flest fakta, som verkligen förklara skeendet och som präglas av rimlighet och enkelhet. Om vi börjar med att räkna bort tanken på att Gud skulle ha uppväckt Jesus. Så genom historien har människor framkastat olika hypoteser. Ja, men det här var det som skedde. Några har försökt säga, ja, men tänk om Jesus inte dog på riktigt. Han kanske bara var skendöd. Och överlevde korsfästelsen och sen kvicknade han till i den svala sköna graven. Och så lyckades han skrämma slag på vakterna och så lyckades han lura i sina lärjungar att han hade besegrat döden. Och så började de tro att han hade uppstått. Ja, det är inte så många som köper den hypotesen. Jesus avrättades av yrkesbödlar som verkligen visste hur man tog koll på folk. Han hade varit utsatt för flera timmars förhör och tortyr. Han korsfästes. Man konstaterade att han var död. För att verkligen säkerställa att han var död stack man ett spjut i sidan. Med all säkerhet från höger sida upp genom bröstkorgen och in i hjärtat. Man punkterade hans hjärta. Man gjorde en alldeles extra kontroll att just Jesus var död, eftersom hans kropp inte bara skulle slängas i en massgrav, utan någon skulle få ta hand om liket efter honom. Det förklarar inte avrättningen. Och dessutom, om man skulle förutsätta att Jesus överlevde det här, hur i all sin dag kunde han lura i sina lärjungar att han hade besegrat döden? Vem som helst hade ju kunnat se i månader efteråt att han var en mycket svårt medtagen person i akut behov av läkarvård, som bara med nöd och näppe hade undgått att dö. Men de talar ju om att de mötte en förhärligad Jesus. Det här hänger inte ihop. Det förklarar inte det vi har som historiska fakta. Någon har sagt, ja men tänk om det var så här tidigt söndag morgon, kvinnorna fyllda av sorg, de går redan innan solen har gått upp, de går till fel grav och lyckas hitta en tom grav, och så tänds deras religiösa fantasier och de börjar tänka, tänk om han har uppstått, och så spinner de vidare och så sprids det här. Fast alla skeptikerna, Petrus och Johannes som inte trodde på dem men som går ut för att kontrollera, alla fiender till den kristna rörelsen, om det handlade bara om att liket, så att säga, liket låg i graven bredvid, det är klart att de hade hittat Jesu lik. Det här har ju, finns nästan ingen som har den här teorin kvar längre. Kan man inte tänka sig att lärjungarna stal kroppen? De visste att han var död, men de flyttade graven från Josefs grav och grävde ner den någonstans, och sen började de predika att han har uppstått. Jo visst, det finns mycket fejk i religionernas värld, så det kan man ju tänka sig. Problemet blir ju bara att när vi människor gör såna här saker, då har vi ju ett motiv. Varför ljuger man? Än om du har analyserat lögnens psykologi. Har du ljugit någon gång? Ja, det är några som nickar och ni andra ljuger just nu. Alltså om man funderar på, när är det människor inte är sanna med sina ord? Det har man ju alltid ett motiv till. Alltså man vill antingen undkomma något obehagligt eller vinna något värdefullt. Det är därför man ljuger. Annars ljuger man ju inte. Vad är det för obehagligt lärjungarna vill undkomma genom att säga att Jesus har uppstått? Det är ju det som ställer till så mycket problem för dem. De hamnar i fängelse, de blir plågade, de blir dödade för att de hävdar det här. De undkommer ju inga problem. Ska de undkomma problem ska de ju lägga ner det här med Jesus. Vad är det för något viktigt de vinner? Ingenting. Det finns inget motiv till att hävda en lögn. Och varför, om de vet om att det här är en lögn, varför är det ingen som avslöjar det när de själva ställs inför döden? Och de skulle ha en enkel möjlighet att undkomma att själv bli martyrer genom att säga, vi har hittat på det, gå och gräv det här så hittar ni. Det här har ingen förklaringsförmåga. Kan det inte vara psykologi att, alltså man verkligen vill någonting och verkligen tänker mycket på någonting, som börjar föreställa sig det och man affirmerar och man kan liksom bygga upp någonting. Kan det inte vara så? Och så plötsligt börjar de se Jesus. Ja, så människans psyke är ganska rikt, så kan det visst gå till. Men det finns ju ingen förväntan. De går ju för att begrava Jesus. Det är ju ingen. De sitter ju inte där lördag och sjunger lovsång. Snart kommer han, snart kommer han. De gråter ju, är förtvivlade, sitter i mörker. Ingen förväntar någonting. Det har ju ingen förklaringsförmåga alls. Kan de inte ha hallucinerat? Då det här är ju idag den vanligaste alternativa teorin. Kan det inte ha varit hallucinationer? Jo, vi människor kan hallucinera. Det är inte jättevanligt. Men visst, det förekommer. Det förutsätter nästan alltid att man befinner sig i väldigt speciella situationer under väldigt hård press eller under utmattning eller brist på mat och dryck och så. Men det som gör att det här blir väldigt problematiskt att säga att det handlar om hallucinationer, det är att hallucinationer byggs upp utifrån det egna inre mentala materialet. Det är vår egen hjärna som spelar oss ett spratt. Och det gör ju att det går inte att förklara att stora grupper människor vid samma tillfälle får identiska hallucinationer. Det finns inga exempel på det. Därför att om du hallucinerar så är det ditt eget mentala innehåll som projiceras för dig. Och vi har ju inte ett identiskt innehåll. Så här skriver en psykolog som har undersökt det här. Jag har kartlagt den professionella litteraturen i kollegialt granskade tidskriftsartiklar och böcker skrivna av psykologer, psykiatriker och annan relevant vårdpersonal under de senaste 2 decennierna och har ännu inte hittat ett enda dokumenterat fall av grupphallucination. Det vill säga en händelse för vilken fler än en person påstås ha delat en visuell eller annan sensorisk varseblivning där det inte uppenbarligen fanns en extern referent. Det är lite akademiskt skrivet. Alltså, vi hittar inte exempel på att grupper hallucinerar samma sak utan att det finns någonting då utanför så gemensamt som väcker den här bilden, så att säga. Och det är vid många tillfällen som de är många personer som ser Jesus. Men de inte bara ser honom, som man gör i en hallucination. De rör vid honom. De äter tillsammans med honom. Så, om man inte bara från början har uteslutit möjligheten av Jesu uppståndelse, därför att man inte tror att Gud finns till exempel. Om man inte bara a priori har uteslutit möjligheten, så är jag beredd att argumentera för att uppståndelsen är den bästa förklaringen till de historiska fakta som vi har. Att här finns en grupp judar som plötsligt ändrar hela sin förståelse av tillvaron. Att det finns en grav som är tom. Och att de berättar om att de har mött Jesus. Att det är en mycket stor grupp människor som ger trovärdiga vittnesmål om att de mötte Jesus uppstånden. Och att det utifrån deras vittnesmål så förändras deras liv och den kristna kyrkan växer fram. Så, finns det skäl att tro att Jesus har uppstått? Ja, jag tror det finns goda historiska skäl att säga att Jesus har uppstått. Och jag tror i tillägg, som jag började med, att den heliga ande vill vittna för oss. Därför att Jesus som är levande är närvarande här hos oss genom sin ande. Och det som jag historiskt kan få bekräftat genom att undersöka källorna kan jag existentiellt och andligt personligt få bekräftat av att Jesus drar mig till sig och jag får smaka hans godhet. Då sätter jag punkt där. Och då finns det möjlighet att ställa frågor, resonera, invända, kritisera. Så jag lämnar bara ordet fritt. Det kan jag inte svara på hur mycket de har hört. Min generella uppfattning är ju att de tillhör gruppen som har uteslutit möjligheten från början. Alltså de har bestämt sig för att Gud inte finns. Och det är klart, om man vet att Gud inte finns, då behöver man inte gå vidare så mycket i såna här analyser. Därför att då är det uteslutet från början att Gud skulle ha uppväckt Jesus. Och det håller jag ju med om. Men jag skulle ju ifrågasätta den utgångspunkten. Att vi skulle kunna veta att Gud inte finns. Tvärtom så menar jag att det finns ganska goda skäl att säga att det finns en intelligens som har skapat den här världen. Och då får man gå in och titta på de argumenten. Så det är ju först för den person som har någon form av öppenhet för att ja, det kanske finns en Gud. Då blir det ju intressant att börja analysera liksom grundligt det historiska materialet och söka en historisk förklaring till det här skeendet. Men jag har aldrig hört Christer Sturmark tala om vad han menar är då den riktiga förklaringen till den här, så att säga, den här dramatiska förändringen hos den här gruppen judar. Han och jag ska snart ha en debatt här i Årsta, om jag tror det var, om några veckor. Jag ska passa på att fråga honom då. Det är ju alldeles tydligt att de vid flera tillfällen så har de inte en alldeles omedelbar igenkänning. Och tvärtom, vid Emmausvandrarna så tar det ganska lång tid. Och det är först när de kommer inomhus och han sätter sig ner och han tar brödet och välsignar det och bryter det, så känner de igen honom. Vi får ju ingen riktig förklaring till varför det är så. En förklaring är säkert detta att att Gud har uppväckt Jesus i förhärligad gestalt. Så det är någonting nytt som har skett med Jesus. Samtidigt så är det viktigt att säga att det är verkligen Jesus från Nazaret, Marias son, han som korsfästes. Det är han som har uppstått och det är den kroppen som hängde på korset som har uppstått. Så han kan ju visa Thomas, se här såren efter spikarna, se här i sidan såret efter spjutet. Så det är verkligen den Jesus, det är den kroppen. Men det är en förvandlad och förhärligad kropp. Och sen då exakt vad den förvandlingen och förhärligandet innebär. Det talar inte texterna om för oss, inte så utseendemässigt. Vi vet att det innebär att han aldrig mer kan dö. Och vi får intrycket av att han rör sig på ett nytt sätt i vår rumstidsliga dimension. Alltså att han plötsligt dyker upp eller plötsligt försvinner. Men det här reds ju inte ut för oss detaljerat. En aspekt kan vara så här också att Jesus medvetet faktiskt döljer sig till att börja med. Inte för att han driver med sina lärjungar eller så, utan därför att det finns en pedagogisk poäng. Till exempel lärjungar är Emmausvandrarna. Alltså om Jesus hade visat sig bara direkt. Hej, det är jag. Jag menar, de hade inte kunnat ta emot den undervisning som nu Jesus ger. Han använder ju det här tillfället när de går från Jerusalem till Emmaus att hålla garanterat världshistoriens mest intressanta bibelstudium. Alltså de skulle ju slått på sin iPhone och spelat in det, eller hur? Alltså han går igenom skriften. Och det finns ju en viss pedagogik här att han inte avslöjar vem han är och bara liksom chockar dem, utan han går igenom skrifterna, öppnar deras ögon, hjälper dem att se nya sammanhang, börjar dra deras förståelse i rätt riktning. Och sen när de kommer fram till Emmaus så liksom avslöjar han sig. Men då kan de ju ta emot det avslöjandet på ett mycket bättre sätt än om han hade bara gjort det från början. Nu har han hjälpt dem in i en förståelse av varför. Varför behövde Messias dö? För jag tror att det är det huvudsakliga bibelstudiet han har haft. Att visa dem varför Messias inte bara direkt kunde komma som en segerrik kung. Varför han måste komma som en tjänare som ska ge sitt liv för folket. Så jag tror det kan vara också pedagogiska skäl som gör att Jesus lite döljer sig innan han avslöjar sig. Det kan man ju fundera på. Det vore intressant att försöka förstå. För man blir ju lite förvånad över, om ni får apostlarna ursäkta här, alltså över deras lite trögtänkthet. Det uppfattar vi det i efterhand som att Jesus söker undervisa dem. Han säger vissa saker ganska klart. Och de kan inte ta in det. De sorterar på något sätt bort det i andra fack. Så att det, och det framträder som förvånande. Men om vi tänker själva så tror jag att vi har erfarenhet av att man kan vara väldigt låst i ett paradigm. Så att man inte ser. Alltså det är vissa saker som bara ligger som helt självklara. Och så är det massa saker som egentligen är hur åtkomliga som helst, fast man ser dem inte. Vi kan tänka på till exempel relationer mellan män och kvinnor. Då har det funnits ett visst mönster. Och i århundrade så har man liksom bara sett på varandra på ett visst sätt. Och en massa män till exempel har inte sett det uppenbara förtryck eller åsidosättande eller förminskande eller vilket ord vi nu vill ha. Av kvinnor som rent faktiskt har skett. Därför att det har legat som ett kulturellt raster. Att nej men så här är det. Så jag tror om vi börjar tänka efter så har vi exempel på tydliga saker som vi själva inte ser. Därför att vi sorterar saker enligt ett färdigt paradigm. Och då har de haft ett paradigm som säger Messias ska komma som segerrik kung. Och tänk nu när de har sett Jesu makt. Han har makt över sjukdom. Än mer, han har makt över de onda andarna. De viker bara för hans ord. Han har makt över naturen. Han talar till vinden och havet och det, eller vattnet och det lägger sig. Och så äntligen vänder han stegen mot Jerusalem. Och så har han förberett så att massa människor strömmar ut. Och kan ni tänka förväntan? Alltså, de tänker så här, nu rider Jesus in. Och vi vet att han har makt. Att avsätta, han kan störta Pontius Pilatus. Han kan avsätta Kajafas. Han har den makten. Och förväntningarna stiger. Nu ska Messias sätta sig på tronen i Jerusalem. Nu ska hela det messianska bryta in. Det är konstigt att han rider in på en åsna. Men Jesus har aldrig haft någon känsla för PR. Det är liksom okej, vi köper det. Men man lovsjunger. Men när Jesus kommer in i staden så drar han sig bara undan. Och sen låter han sig tas till fånga. Och här bara rasar deras all förväntan. Och då tror jag att de, alltså tanken att han skulle uppstå som Lazarus. Om han nu inte sätter sig på tronen och använder sin makt. Alltså tanken att han ska återkomma som Lazarus. Det är inte riktigt meningsfullt. Han har ju all makt men han använder den inte. Och det verkar som om lärjungarna bara faller ner i ett mörker. Det blir helt omöjligt att tolka, att förstå. För att å ena sidan har de sett hans makt och han skulle kunna sätta sig på tronen i Jerusalem. Och så låter han sig förnedras och bara tas bort. Och för mig verkar det då som att då blir de helt låsta.
Just det.
Så i och med att Jesus dör så är det kört. Alltså de... Uppenbarligen var Jesus inte Messias. Det är slutsatsen som de drar. Självklart måste de då haft väldigt svårt att tolka historien. Men hur kunde Gud bekänna sig till honom när han talade till vinden och vågorna? Uppenbarligen bekände sig Gud till honom och lät det bara bli helt stilla. Men varför bekände sig Gud inte till honom på korset? Då ropar han ju själv, Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Så de måste ju ha levt i några dygn där i total förvirring. Hur ska vi förstå de tre åren där kraften fanns och sen de sista dygnen här när allt gick fel på något sätt?
Mm.
För så uttrycker Nya testamentet att döden kunde inte behålla honom. Syndens lön är döden. Och enligt Nya testamentet är det ju så genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor därför att de alla syndade. Jag citerar nu Romarbrevets femte kapitel. Så här finns ju en koppling då mellan synd, att man bryter med Gud, och död. Och det är därför som döden finns, för vi har dragit in synden i världen och vi har alla delaktiga i det här upproret mot Gud. Och därför så finns döden här och tar oss alla en efter en. Jesus måste dö. Inte därför att han har del av synd. Utan därför att han är villig att följa Guds frälsningsplan. Där han ska bära vår synd. Där han blir det offerlam som bär bort vår synd. Och det är därför som han dör. Inte därför att han själv har syndat och därför måste dö. Utan därför att han ska bära bort vår synd. Men det innebär ju då att när Jesus har dött. Då har han gjort det för våra synder. Men själv har han ju ingen synd. Och därför kan inte döden behålla honom. Därför att döden har inget grepp över honom som det har över oss. Och därför så kan döden inte behålla honom utan Gud uppväcker honom. Och Nya Testamentet talar ju om det som en seger. Inte bara personligen för Jesus, att Jesus kommer loss ur dödens käftar. Utan som en seger över själva döden. Alltså att det är på det sättet som dödens makt är bruten. Dödens udd är borta. Fortfarande så härjar ju döden och vi... måste dö var och en av oss fram till den sista generationen när Jesus kommer tillbaka. Så att döden finns ju kvar, men dess udd är nu borta. Eftersom Jesus har knäckt döden, gett den en avgörande dödsstöt. Och vi som då kopplas samman med Jesus får del av hans odödliga liv. Men jag tror det har med detta att göra, alltså att Jesus själv inte har synd. Så syndens lön är döden. Men Jesus har ingen synd. Därför kan döden inte behålla honom. Och sen finns det ju en ytterligare en aspekt, att Jesus agerar ju här hela tiden i faderns vilja och utför faderns plan för att återföra skapelsen. Och det är klart att Gud bekänner sig till Jesus. Det är också så den andra sidan av det är att det är ju Guds bekräftelse på att Jesus är hans son, Jesus är Messias. Det är inte ett fiasko att Jesus dör, utan det är den djupa hemligheten. Så Paulus kan i Romarbrevets första kapitel säga att Jesus är bevisad vara Guds son alltifrån hans uppståndelse från de döda. Jesus är av evighet Guds son, men han är bevisad för oss vara Guds son. Det slutgiltiga beviset på att Jesus är Guds son, det är att Gud har uppväckt honom från de döda. Så det är Guds bekräftelse på Jesu identitet. Just det. Bra, alltså frågan är om bygger den här argumentationen på att man först accepterar att Bibeln är Guds ord, att Bibeln är sant, att bygger det på en viss bibelsyn och på Bibelns inspiration och så. Och det är en jätteviktig fråga. Och mitt svar är nej, det här bygger inte alls på en speciell bibelsyn. Och man behöver inte alls acceptera Bibeln som Guds ord. Det här bygger enbart på att man läser Nya Testamentet som ett historiskt material. Och man behöver inte i en sån här undersökning i utgångsläget acceptera varje påstående i Nya Testamentet. Men att man behandlar det på precis samma sätt som man behandlar Josefus och Tacitus och övriga historiska skrifter från antiken. Och då är det så att historiker, ateistiska och agnostiska och judiska och kristna historiker, alltså historiker helt oavsett vilken egen tro och livsåskådning de har och helt oavsett bibelsyn, läser första Korinthierbrevet 15 och läser Paulus ord där och säger att det finns ingen anledning att betvivla att det här är ett brev av Paulus där han vidareför uppgifter som han själv tog emot på 30-talet i Jerusalem från Petrus och Jakob, och att de uppgifterna säger att Jesus dog, blev begravd, uppstod och visade sig för, och att det då finns en lista som går tillbaka till 30-talet, att han visade sig för Petrus, de 12, Jakob, mer än 500 vid ett och samma tillfälle, alla apostlarna, och sen lägger Paulus till oss och sist visade han sig för mig. Och det bygger inte alls på någon bibelsyn, utan det är en historiskt accepterad uppgift. Att det var så här man berättade om det på 30-talet. Och vidare själva tankegången att det fanns hundratals vittnen fortfarande på 50-talet när Paulus skriver det. Det är ju alldeles ofrånkomligt när han själv skriver så här. Han visade sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta lever ännu kvar, medan några är avsomnade. Det är ju en inbjudan att undersöka. Sånt kan man ju inte påstå om det inte är sant. Om det inte finns en massa vittnen. Då kommer man inte undan med den sortens påstående. Och ni vet, Paulus var ju väldigt ifrågasatt och kritiserad. De hade ju hoppat på honom direkt om det här bara var helt fabricerad uppgift. Att det inte fanns några vittnen. Och så påstår han att det finns många hundra vittnen. Och dessutom så namnger han ju vittnen. Petrus, Jakob, de 12. Av de 12, då säger han inte namnen här, men det var ju lätt att ta reda på vilka var de 12. Det var ju offentligt åtkomligt. Så det här bygger inte på någon bibelsyn. Det bygger inte på att man behöver acceptera Bibeln som Guds ord. Det bygger bara på att man arbetar med alldeles vanlig historisk metod och använder det historiska material som finns och bedömer det som man bedömer allt annat historiskt material. Hur säkra kan vi vara på att avskrifterna, kopiorna som vi har tillgång till idag, hur väl stämmer de med originalet? Och det är ju så att vi har inte originalet till någon enda antik skrift. Av naturliga skäl. Därför att de har gått sönder, läst sönder under historiens gång. Så att vi har alltid bara tillgång till avskrifter eller kopior. Det är inget konstigt, inget speciellt med Bibeln. Så är det med alla antika skrifter. Och då är det så att vi har ett mycket bättre handskriftsläge. Så alltså vi har många fler kopior att jämföra med. Vi kan mycket säkrare rekonstruera originalet när det gäller Nya Testamentet än vi kan med i princip någon annan skrift från antiken. Varsågod. Hur var processen för lärjungarna att förstå Jesu död och uppståndelse? Hur gick det till? Och då tror jag att de var ju delvis förberedda under de 3 år de hade vandrat med Jesus. Samtidigt var de också blockerade uppenbart. Många saker de inte hade förstått. Men sen följer ju, dels följer det 40 dagar då Jesus är tillsammans med lärjungarna efter sin uppståndelse. Och det är klart, de har inte bara suttit tysta och tittat på varandra, eller hur? Utan, jag menar, det bibelstudiet som vi läser om under vandringen ner till Emmaus, den sortens bibelstudium har förstås Jesus haft med sina lärjungar efter uppståndelsen. Och vi kan ju läsa i Apostlärningarna, kapitel 1, så står det så här. Jesus framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Så han visade sig för dem under 40 dagar och de fick många bevis på att han levde. Och han talade med dem om Guds rike. Så han undervisade ju här. Och under en måltid, så får vi exempel på undervisningen. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan att vänta på det som fadern hade utlovat. Så han talar om den heliga ande. Och sen i vers 6 så står det. Det som hade samlats frågade honom. Och nu kommer de med en teologisk fråga. Det är klart lärjungarna är alldeles fyllda med frågor. Alltså vad innebär det här? Att uppståndelsen nu finns mitt i historien och du lever. Och då har de en viktig fråga här. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Och då är de fortfarande lite fast i sitt gamla paradigm. Aha, är det nu som du ska sätta dig på tronen i Jerusalem? Är det nu Israel ska bli upprättat som kungarike? Så de tänker fortfarande nationellt. Och Jesus får korrigera dem. Och det vi har här är förstås bara väldigt kortfattade sammanfattningar. Han har ju garanterat talat ganska utförligt om det här. Hans svar är, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så det här, deras förståelse av Jesu död och uppståndelse, det har växt fram under de här 40 dagarna. Då det de har varit blockerade för innan, har de blockeringarna börjat falla. Och de får lyssna till Jesus tala om det här igen och han går igenom nya saker och han hjälper dem. Och sen så lyfts Jesus upp till himmelen. Och sen så går det ju ytterligare några dagar. Var så säkra på att de har läst i skrifterna. Tror ni inte det? När de är samlade i bön och väntar på det som fadern har utlovat. De har ju fortsatt att läsa skrifterna och fördjupa sig i detta. Tänk att vi har varit så blinda för det här. Tänk att vi inte har sett Jesaja 53. Tänk att vi inte har sett det här. Och sen så kommer anden. Så jag menar att så här är ju en process där de har fått bearbeta Jesu undervisning, fått ny undervisning. De har läst om Gamla Testamentet. Och sen ser vi ju att när de väl framträder efter andens utgjutande så har de ju en väldigt klar bild av det här. Och då har de börjat se hur skrifterna talar om det här och de citerar olika delar av Gamla Testamentet därför att nu har de fått klarhet. Men alltså tänk inte om de här 40 dagarna att det var 4 tillfällen när Jesus visade sig 10 sekunder. Han visade sig vid många tillfällen och gav dem många, det står många bevis, grekiskan står det faktiskt, många säkra bevis. Och så berättas det om undervisning och om diskussion och frågor och om måltider. Så de har det från Jesus. Sin förståelse av varför han dog och vad uppståndelsen innebär. Vi ser, det var någon där. Just det, vad kommer det sig att inte Maria från Magdala eller de andra kvinnorna står med i Paulus lista här? Har det med kvinnosynen att göra? Det kan man kanske säga. Jag tror egentligen inte så mycket Paulus kvinnosyn, utan kulturens kvinnosyn. Låt mig göra några kommentarer kring det här. Det är verkligen ett tecken på evangeliernas autenticitet, deras äkthet i det de berättar om uppståndelsen, att de enhetligt säger det var kvinnor som gick till graven och som var de första som såg graven tom, som var de första som mötte Jesus och som vittnade om uppståndelsen. Och det här är totalt mot kulturen. Om man skulle hitta på en berättelse här så skulle man ju självklart säga att det var Petrus och Johannes som sprang till graven. De hittade graven tom, de mötte Jesus. Därför att i både judisk och romersk rättssammanhang så räknades inte kvinnan som vittnesgill. Utan skulle ett vittnesmål gälla så skulle det komma från en man. Så om du ska hitta på en sån här story, då hittar du ju självklart inte på att det är Maria från Magdala. En kvinna som dessutom har en rysligt komplicerad förhistoria. Att hon är den första personen som möter Jesus. Ja, det berättas enbart av den anledningen att det faktiskt var så. Det är därför det berättas. För det var hon som mötte Jesus först. Och sen var det de andra kvinnorna. Det är ju en hel lång rad Maria. 25% av alla kvinnor i Israel hette Maria. Verkar det så. För det är ju Maria hela vägen. Och det är de som finner graven tom, som möter Jesus först. Och det är ju ett väldigt starkt tecken på att det här är gått tillbaka till någonting verkligt. Det är inte påhittat. Sen, när Paulus återger den här korta sammanfattningen av evangeliet och de har satt samman, då berättar de ju inte allt som går att berätta. Så det berättas inte om de två som vandrar ner till Emmaus till exempel. De finns inte med. Kvinnorna finns inte med, utan då har man ju försökt göra en sammanfattning. Och då har man ju börjat tänka kulturellt. Nu vill vi sammanfatta evangeliet, okej? Okay? Då väger vittnesmålet i våra kulturer tyngre om vi tar med männen. Så då sätter man samman listan så. Men när man sen skriver evangelien och ska berätta den fulla storyn, då har man inga problem med att berätta den fulla storyn att det var kvinnor. Så jag tror det helt enkelt är pedagogiskt kommunikativt. Att det är smartare om du nu ska sammanfatta och inte berätta allt i en lista. Då väljer man i den kulturen att göra så som vi möter det i första Korintherbrevet. Men vi ska vara väldigt glada att vi har både evangelierna och breven, så vi har den fulla bilden. Så skulle man tro. Ja, just det. Här får vi ju reda ut lite olika saker. Jag tror inte för ett ögonblick att det är så att bara vi presenterar argument så blir människor kristna. Så funkar det inte. Att komma till tro på Jesus, det är en process som från den mänskliga sidan berör många olika delar av människan. Vårt hjärta, vårt samvete, vårt känsloliv, vårt förstånd, vår vilja. Och det är klart att det ser lite olika ut för oss människor. För några så har känslolivet en väldigt stor betydelse. För andra har det att fatta ett beslut en stor betydelse. För andra har det tankemässigt. Så vi strukturerar det där lite olika beroende på vad vi är för sorts personer. Men ingen är ju utan någon av de här delarna. Utan det emotionella är viktigt, det känslomässiga eller det tankemässiga är viktiga. Sen finns det ju den andra sidan att vi vet att ingen människa kommer till en levande tro på Herren utan att Guds ande utför sitt verk. Och här får vi inte förenkla processen. Det som jag argumenterar för under den här dagen, det är ju att vi ska inte tappa bort den tankemässiga sidan. Men jag säger absolut inte att det är den enda eller den tillräckliga sidan. Men man kan ju notera här, bara i själva den här frågan, och ibland så, jag uppfattade inte din fråga kritiskt alls, men ibland får jag ungefär liknande fråga från en mer kritisk synvinkel. Människor säger så här, ja men, varför är det viktigt med förstånd? Och då brukar jag försöka påpeka att Ja, den där frågan verkar ju bygga på förståndet. Du frågar efter ett skäl. Så du verkar ju själv tycka att det här är jätteviktigt att försöka reda ut. Och är det inte så att vi människor, det är en ganska grundläggande del av vårt liv, att vi också tänker, det är inte det enda, men det finns alltså en viktig del. Gud har ju valt att tala till oss väldigt grundläggande i sitt ord. Och det kan man inte komma åt om man inte lär sig läsa och tänka och förstå och dra slutsatser. Så en kristen kan inte ta bort den här sidan. Jesus har sagt, älska Gud med hela din varelse. Älska Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft och av hela ditt förstånd. Och vi behöver ju hålla samman det här så som Bibeln håller samman det. Och då är en sida, vi behöver argumentera så väl vi kan för Jesu uppståndelse. Och utmana människor att titta på fakta, historiska fakta, dra slutsatserna och sen utmana människor att ta ställning, att ge sitt liv till Jesus, att ta emot honom som Herre. Ja, ska jag bara sluta med att säga så här. När jag gick på gymnasiet så hade jag en kompis som var väldigt frimodig. Han hade en jeansjacka. På ryggen hade han skrivit med stora bokstäver så här. Jesus lever. Gör du? Och jag har försökt visa de historiska skäl vi har och tro att Gud verkligen har gripit in och uppväckt Jesus. Och att den, för oss nu, den stora frågan är inte om Jesus lever. För det gör han. Han är levande, han är upphöjd. Han regerar över historien och är på väg tillbaka hit. Och nu är den viktigaste frågan för oss. Det är ju om vi lever. Ytterst sett lever, det gör man bara om man har kontakt med honom som lever.